Hej Ted.
Hej Kai.
Du har haft en bra vecka.
Nu ska jag säga det nog. Det beror på hur man definierar bra. Alltså, ingen har dött. Jag har haft mat. Jag har kunnat sova.
Har du levt eller överlevt? Är det en definition då?
Ja, jag vet inte. Jag har funderat så mycket på vad är människans syfte.
Okej.
Okay. För jag hörde en det var en intervju, alltså där det var en praktisk filosof som hade fått den frågan. Alltså, vad är syftet med människan? Och det var ett så jättebra svar, för att han sa direkt att men människan har inget syfte. Människan är ju inte någonting man har tillverkat för att av någon skild orsak. Alltså att man tillverkar en skrivbordsstol för att det ska vara skönt åt baken. Att det finns inte något sånt syfte med människan.
Mm. Ja. Okej, vad det här, alltså var han akademiskt utbildad och det där var hans svar?
Han var professor, alltså det där var liksom första delen av hans svar. Sen var liksom andra delen då var att men en individ, en individuell människa kan ju förstås ha ett syfte. Men människan som art har noll syfte.
Ja, okej, jag tycker det är ett förenklat svar för att komma från en lärd man, tycker jag. Eller jag blir inte så där.
Nej, jag tycker det var ett jättebra svar, och det var kanske, det är väl det som jag tänkt på när du frågar om jag har haft en bra vecka. För att just nu är ju mitt syfte att på något sätt se till att de här individerna liksom överlever, att Lo far iväg till skolan, att Ian överlever och sådär. Det är mitt syfte just nu.
Det var ju en sån här mindblowing insikt som jag hade i något skede när vi höll på att bli föräldrar. Jag tror det var Dan Granqvist, känd från Radio Extrem bland annat, som sa att när man blir förälder så då är ju meningen med ens liv odiskutabel. Då kan man inte längre fundera på den, för att då är man någons förälder.
Mm.
Och det vet man ju själv som har föräldrar och minns sin barndom, hur självklart viktig ens föräldrar var. Man skulle inte överleva utan dem.
Nej,
så då plötsligt så får man då mening med sitt liv.
Ja.
Alltså odiskutabelt.
Ja. Så med andra ord har jag haft en bra vecka. För att mitt syfte har... jag har haft ett syfte och jag har kunnat fullborda mitt syfte den här veckan.
Jag skulle egentligen... Alltså min följdfråga till det här var att är det någonting du inte har kunnat släppa?
Och det är nog det där att människan har noll syfte som har varit...
Sveriges Radio har alltså en podd som heter USA-podden som behandlar amerikansk inrikespolitik som jag har lyssnat på i många år, och de avslutar alltid podden med vad har du inte kunnat släppa i veckan? Och då är det som tänkt som en lite så här loppo kevenus, som att det här måste inte vara några jätteviktiga nyheter, men någonting bara som har som fastnat och som du inte har kunnat sluta tänka på.
Ja, nej, det skulle nog vara vårt golv då i så fall. Till vårt hus. Det har nog varit mycket, mycket kring det här golvet. Men jag hoppas ju att jag nu kan släppa det, för att nu har vi valt golvet. Och nu har vi provbitar hemma, så att nu kan jag liksom stå på de här bitarna och fantisera att så här kommer det att kännas sen när jag står på golvet i vårt hus.
Att du balanserar för att det finns bara en bit att gå längs.
Ja, det är som att gå på plankan på ett köröverkäpp. Men det känns som att nu kan jag släppa det, för att nu finns det inte 1000 alternativ något mer. Utan nu vet vi, okej, det är det här golvet vi ska ha. Bra, nu kan du släppa det och fortsätta med ditt syfte.
Är det lite orimligt att man måste välja golv också? Att det är som att bygga ett hus är ju ett så enormt projekt. Man ska ha ett hem åt sig själv. Men att man måste som inse att också såna här elementära saker som vad ska man ha för golv är som ett val man måste göra.
Ja. Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Ju mer vi kommer i den här processen också, ju mer det blir just de här alternativen, alltså de här valen som faktiskt syns, alltså just som golv och sådär, att när man börjar tänka på insidan, det där som du sen ser varje dag, så desto mer orimligt känns det ju. Jag skulle önska att det skulle på något sätt vara som i smurfarna ungefär. Alltså att man skulle kunna plantera ett frö till ett hus. Och man vattnar det och tar hand om det och man ser till att myllan är liksom i skick och sådär. Men sen vet man inte riktigt vad det blir för hus när det växer upp. Att det kanske blir snett, det kanske blir ett svamphus eller ett tulpanhus. Det blir nu vad det blir.
Ja, det låter ju som att du har någon fantasi om att du vill bo i en stubbe i skogen ändå, så här.
Ja, men det var ju den här ursprungliga fantasin varför vi flyttade till Pormo.
Ja, no, jag har inte kunnat släppa nyheten att Yles krigskorrespondent Antti Kuronen, om du vet vem han är.
Mm.
Han är ju en fantastisk journalist som är ute ofta i krigsdrabbade områden. Han har ju varit mycket i Ukraina. Han var i Syrien, minns jag, och nu har han då varit i Gaza och rapporterat då från kriget mellan Israel och Hamas. En man som ju alltså gör ett jätteviktigt jobb och också är känd för att han har en kongenial röst för sitt jobb. Vet du vad det ordet betyder för det första?
Ja, det är väl lite som jultomten. Alltså sådär att man är ganska sådär, låter glad och vänlig och positiv. Är det inte som är kongenial?
Ja, eller att man har en egenskap eller att man gör någonting på precis rätt sätt för uppgiften typ. Så har jag tänkt på ordet i alla fall.
Vet du vad? Jag kanske tänker på jovial och det är därför jultomten.
Ja, jag tror, ja, exakt det tänkte du på och det är någonting helt annat.
Ja.
Kongenial är som inte slaget i sten vad det är utan det är som just att det för ändamålet är det som alldeles utmärkt. Och han har en ganska så här känsbak röst. Alltså han låter som att han har sett allt lidande som finns i världen.
Mm.
Och det är väl det han har gjort också förstås. Jag tror dock inte att hans röst har uppstått som en följd av det. Men när han står i ett krigsdrabbat område så är det alltså väldigt, tycker jag, passande att han har just en röst som han har. Som låter lite kärrad.
Nu är det ju viktigt alltså när man rapporterar om sådana saker att man har en viss gravitas i sättet som man säger saker.
Det har han. Men det som jag inte har kunnat släppa nu då är att han, och det här var alltså i nyheterna, han har blivit vald till årets Nors. Det är alltså tydligen då en utmärkelse som skolan Norsen som finns i Helsingfors delar ut då årligen då till någon människa som har gått i skolan och som sen har utmärkt sig på ett eller annat vis. Och nu i år då så är det Antti Kuronen då som har blivit valt i årets Nors. Och det här var ju alltså i nyheterna och det var som en intervju med honom då när de har ringt upp honom i Gaza då och meddelat att nu har du blivit valt i årets Nors. Och sen är då hans reaktion är att han är jätteglad och han är rörd och sen så pratar han om vad det betyder för honom. Och sen måste det ju kanske vara då årets pressbild där Antti Kuronen står med sån här kravallutrustning, sån här skyddsväst framför sönderbombade hus och tar emot nyheten om att han har blivit vald i årets Nors. Ser du inte att det här är ändå något som man inte kan släppa?
Ja, det är ju nog lite speciellt, men jag tänker alltså, är det här årets Nors, alltså är det en större utmärkelse på något sätt än vad du och jag tror att det är?
Alltså vi vet ju inget om det. Alltså det kan ju hända då att vi nu framstår som idioter. Men i min värld så låter det nog som att den här skolan är lite väl övertygade om att det här är en fantastisk utmärkelse. Alltså det är säkert, det är ju fint att bli valt i årets vad som helst förstås. Men just den här att man då har mage att ringa till någon som just då är mitt i ett krigsområde och typ avkräva en glad reaktion att hej, du har blivit valt i årets Nors. Det är någonting med det här att det heter årets Nors för det låter ju inte riktigt seriöst.
Nej, det gör det inte. Alltså man tänker ju, när man hör det priset så tänker man ju att det är någon på tvåan som får det för att de hjälpte rektorn en morgon.
Ja, men exakt det. Och som sagt, han har ju heller inget val då när han står, alltså det är liksom vinerbomber i bakgrunden, han har på sig kravallutrustning och så får han då ett samtal från ett okänt nummer och så är det någon glad rektor då som säger att grattis Antti, du har blivit vald till årets Nors, hur känns det? Och då måste han ju då liksom samla sig från det här gruvliga som han just har sett och svara att han är rörd och att det här är jätteviktigt och skulle du ännu kunna ta en bild som vi kan sätta i årsboken? Och så är han, ja, ska jag ta den nu då? Ja, det är jättebra. Och så står han då just, alltså vid något sönderbombat sjukhus eller någonting, och ska leda för årsboken. Det här har jag inte kunnat släppa.
Hör du, nu kom Brita in här i rummet igen. Skulle du kunna säga det en gång till? För det smällde så mycket i bakgrunden så hon hörde inte.
Boen, Bormo, Bo, Tvås, Arbottning, som talar stilt så popna popkum, så hörde vi. Pop nu denna popkum, så hörde vi. Lys på Ted och Kai.
Ja, alltså kanske är det då inte jämförbart, men om jag nu börjar tänka efter så nu stör det ju mig lite grann att jag då inte har blivit vald till årets SE-bo.
Mm.
Någonsin.
Nä.
Det är alltså en utmärkelse som har delats ut ändå ganska länge. Och det är då någon SE-bo som får det årligen. Och vid det här laget så tror jag att de flesta SE-bor har fått utmärkelsen årets SE-bo.
Men finns det någon sån här kriterium, alltså måste man bo i SE för att få det?
No, det tror jag väl inte. Alltså om man nu associeras med SE, om man nu är hemma från SE, så borde det väl räcka skulle man tycka. Och jag har ju ändå bott 20 år, alltså halva mitt liv i SE.
Mm.
Så då måste man väl på något sätt ändå, alltså åtminstone i den här tävlingens, jag menar, antikoronen har ju inte gått i norsen på alltså jättelänge. Det gick ju bara några år där.
Men kan det vara, alltså det är ju med sådana där mindre priser så det är ju inte liksom, det kan ju vara ganska små kommittéer också som väljer och delar ut de här. Att kan det vara så att du på något sätt har, att du inte är på god fot med de som väljer ut vem som blir årets SE-bo?
Men de måste ju diskutera alternativ så här årligen. Och det kan ju inte vara så att mitt namn aldrig har dykt upp. Om jag nu är en av de få författarna från SE.
Ja, men det, alltså, jag håller helt med. Jag tycker också jag tycker att det är obegripligt att du aldrig har blivit vald till årets SE-bo. Men det är därför jag tänker att det är så osannolikt att det måste ju vara, det måste finnas någon som har stoppat det. Alltså troligtvis så har ju ditt namn kommit upp varje år. Att men det här året måste ju Kaj Korka bli. Men sen är det någon som är, nja, jag minns nog i lågstadie. Och så... Alltså att någon har en grudge mot dig helt enkelt.
Ja, eller så snarast då att jag, mitt namn har kommit upp, men så just för 2 veckor sedan innan möte så hade det varit, vet du, någon stockning i SEO, så det har funnits risk för översvämning, och så har någon rådig pysbo med sin traktor då, alltså för att dra bort stocken och räddat någon sorts skifte från liksom översvämning.
Mm.
Och så får ju den människan då förstås utmärkelsen. Och ja, helt förtjänt alltså. Jag har ju inte gjort någonting konkret för SE.
Nej, det är ju inte om någon skulle kunna, ja, alltså så där att om det blir översvämning i SE och så ska man på något sätt kunna använda dina böcker rent fysiskt för att liksom proppa igen och hål eller någonting. Då skulle man ju kanske, då skulle du kunna få någon heder som nämnade ens.
Så att liksom bibliotekarien som någon sorts bäver skulle släpa mina böcker till vattendraget och bygga en damm.
De har munnen full med dina romaner och simmar dit.
Då vet man ju inte om det är bibliotekaren eller jag som borde bli årets SE-bo.
Nej, men jag tänker att då skulle åtminstone, även om man då har en grudge mot dig att nej, Kaj Korka ska aldrig få, så kan de säga ja, fast nu var det ju faktiskt hans otroligt tjocka böcker som räddade hela byn.
Du håller ju nog på med någon sorts kampanj, antar jag ju, för att bli årets Pormobo, så som du far på alla lokalevenemang och fjäskar för liksom det lokala där.
Förstås fjäskar jag för det lokala. Jag bor ju lokalt. Härom veckan så var jag i biblioteket och läste min Finlandia-nominerade bok. Var det fjäsk?
Men bara det att du borde ju bli årets Pormobo också, för det, nu hörde ju det själv och nu tycker du det också.
Jag vet inte om det finns någon sån utmärkelse.
Vi fick ju något kulturpris från Pedersöre kommun faktiskt. Pedersöre-klockan fick vi.
Ja, det är sant.
Ja, jag minns att på mitt bröllop så var ju du toastmaster och då använde du Pedersöre-klockan som en sån här signal att nu ville du ha uppmärksamhet från de församlade.
Och den gick sönder nästan direkt. Det var tydligen inte meningen att man skulle liksom använda den för att skapa ljud.
Ja, nej, men nu vill jag ju nästan be om ursäkt till min hemkommun att jag inte minns det här genast, att vi faktiskt har fått en sån här fin utmärkelse.
Jag tycker ändå att du var inne på någonting i det här när det kommer till alltså att man ska liksom hedra människor liksom som har åstadkommit olika saker. Och det är ju liksom de här kulturella gärningarna är ju svåra nog att jämföra med när någon kan liksom... Att om inte han skulle ha kört traktorn och ploga upp hela Purmo så skulle ingen ha kommit till jobb den dagen. Alltså att nu är det ju lättare att ge såna hjältar berömmelsen.
Ja, och det kan ju hända också att det finns ju några kriterier då att det ska vara något som har hänt det senaste året eller det ska vara något just praktiskt. Att någon har ställt upp och kört SL-Lucia genom byn.
Kai Korka hon blir i år vald till årets SC-bo för att ha jom har summit sig om med i podden. Nu kan inte jag släppa det här årets nors heller. För att jag inser ju att det här är ju större nog. Alltså det finns mera psykologi i det här än vad man på något sätt först tänker. Och jag tänker i min situation då. Jag är Finlandia nominerad. Jag väntar på att få ett besked. Kommer jag att vinna? Jag vet inte. Jag är nominerad. Jag kan bete mig som en vinnare tills jag vet bättre. Och det är jätteroligt. Det är jättefint. Men det är ju ändå en sån här ansiktslös jury som har på något sätt valt ut det som jag har gjort. Än om man då jämför med till exempel...
Att, om vi nu ska vara helt ärliga så är det ju en namngiven person som väljer vinnaren.
Ja, det är en,
det är ju en man med ett ansikte och ett namn nog som väljer vinnaren.
Ja,
som Herra Ulpe, visst var det han i år?
Ja, han väljer vem som vinner, men att det är ju en jury som har valt ut vem som är nominerade och det var de jag tänkte på. Men jag tänker att få utmärkelsen årets SC-bo till exempel. Så då är det ju människor som faktiskt känner en, alltså som kanske känner en från man var liten. Alltså att nu, det tog det ju väga mer på ett sätt. Men då finns det hela den här aspekten också så där att om ens föräldrar uppmärksammar en och så där att nu var du nog duktig. Så jag menar då är det ju klart att ens föräldrar tycker det. Att det betyder ju ingenting än om någon, en lärare till exempel, säger att nu var du nog duktig. Det betyder ju mera än om föräldrarna säger det också på ett sätt.
Det finns ju en tradition i finska skolor, nu vet jag inte om det här är helt utbrett, men i alla fall många finska skolor, att de delar ut den så kallade hymypojka och hymytyttö bysten, eller det som en skulptur.
Ja.
Och alltså till typ årets kamrat. Jag kom att tänka på det här för att Niko visade sig ha en sån här. Hans mamma hade hittat den i något förråd och vi tog den hit till Helsingfors och nu står den på vårt fönsterbräde. En sån här liten skulptur föreställande en glad pojke som Niko då har fått som årets kamrat. Och det måste ju vara ändå kanske den finaste utmärkelsen man kan få.
Mm.
Att liksom ens vänner, alltså de som är hela ens värld, att de röstar en till någonting så fint.
Ja, men var
det måste
så,
ju betyda.
Var det så alltså att det var eleverna själva som fick rösta på det där då?
No, det kanske är olika från skola till skola. Vem skulle det annars vara som... Inte vet jag hur det funkar. Men man är ju inte profet i sin egen hemstad. Det är ju det som står i Bibeln. Och som är faktiskt väldigt sant.
Ja, men,
att det är ju svårt att...
Ja, men... jag vet, är det så? Eller är det bara något som människor som aldrig blir årets SC-bo som säger det?
Nej, men att...
för jag tänker att för att det är ju väldigt återkommande. Man är, att det finns liksom den attityden och sådär. Men att... Jag upplever ju att det inte behöver nödvändigtvis vara så heller. Utan att om man bara är kiva och gör bra saker så kanske man kan vara profet i sin egen hemstad.
Nej men det är ju, alltså det här handlar 100% om just det lokala versus det nationella då. Att som, ja, du kanske nu då är Finlandia nominerad. Ja, du kanske liksom har fått något pris av Folkting för att du har gjort humor eller någonting sånt här. Men i Purmo så vet vi ju nog att men det är ju Uffe och Åsas pojk, att inte nu han något speciell. Nu har ju duktig men inte har ju något speciellt.
Ja, men är det det som är grejen? Alltså för att de har liksom att människor som har på något sätt varit med sedan man var liten så vet ju att det inte finns liksom något magiskt och därför så är det liksom svårare att se det.
Det är väl just det som är att man inte är profet i sin egen hemstad, att det inte går att bli det. Det är ju precis det betyder.
Men kan det aldrig vara så då att någon ska vara sådär att nej, men jag minns ju redan på dagis så var ju han jätteglad och jättetrevlig, att det är klart att han ska bli årets humörpojka. Alltså sådär att kan det inte vara den vägen då också, att man får en bekräftelse från att i sin egen hemstad att jo, han verkligen, alltså ni ska veta när han var 20 och då stoppar han en översvämning med Kajs böcker.
Men det är som just sådana saker som då alla i en liten by kan enas om att det här var viktigt och det här var välgjort. Någonting sånt som att vara Finlandia-nominerad, det råder det väl delade åsikter om då? Eller så är man likgiltig till det hela?
Det är så dumt att det är bara människor som delar ut priser. För att då blir det ju den här psykologin, att man inte riktigt vet att kan man lita på det. Att skulle det vara liksom att det finns också att varje år så väljer moder jord, alltså naturen, ger ett pris åt en person. Och så kommer det liksom fåglar som flyger med banderoller och bävrar som kommer med plakat och sådär. Och så kommer det då som i Lejonkungen när Simba föds. Alltså att zebrorna niger och girafferna liksom. Vårt svin åker så här kullerbytta längs med giraffhalsar. Att det ska vara som en liten sån show. Och så säger de då att nu är det så att i år har naturen valt att den här människan ska bli årets jordbo. Och så finns det sådär att det finns ingen psykologi bakom det finns inte några pengar eller någonting, utan att det här är, nej men nu är det ju faktiskt liksom att det är liksom ekorrarna och småfåglarna som har valt det här. Att de har inte något så här underliggande motiv eller någonting, och det finns inte några fonder eller några banker eller någonting som gynnas av det här, utan det här är faktiskt vad de här primitiva djuren anser.
Det här är ju väl alltså typ de flesta religiösa myter baseras väl på en sån här föreställning. Det är inte så här som Buddha, kanske inte Buddha, men Dalai Lama då.
Ja, men jag förstår det helt. Jag skulle helt liksom, 100% skulle jag ha en religiös så här uppvakning om det skulle vara så att jag skulle gå omkring här i Pormo och så skulle jag se alltså just att djuren ordnar en parad åt någon person. Jag skulle vara den första som skulle vara lärjunge till den människan. Definitivt.
Men det är ju säkert då bara någon som har alltså ganska dålig hygien så att det sprids dofter och som har glömt stänga ytterdörren så att djuren promenerar in i tamburen.
Vi är det här priset för att du loftar så äckligt!
Ja, då Sorka börjar samlas kring Markus och då visste vi ju nog att han var speciell.
Även om vi nu har diskuterat då olika utmärkelser och vad som krävs för att bli vald till någonting, och jag tycker att vi ändå har kommit fram till vissa avgörande insikter. Om att det inte nödvändigtvis handlar om att man har utmärkt sig i det offentliga, utan att det är de små sammanhangen som ändå kanske är avgörande. Men jag vet inte hur kommittén för årets SE-bo ska kunna förbise nu då att jag, Kai Korkeaho, sjunger på Coldplays nyaste singel.
Va?
Ja, alltså de släpper en singel snart som heter One World.
Jaha.
Och där är jag med och sjunger. Så att det borde ju nog väga, tycker jag ändå, högre än att man då har, vet jag, dragit Lucias släde genom byn.
Alltså har det här varit något så här, har Coldplay börjat liksom crowdsource att man får skicka in så här MP3-or där man sjunger?
Jag tycker inte att vi måste gå in på detaljer, men att mitt namn står nu där då i en sån här digital booklet och min röst är där då. Min och Chris Martins röst passar ju tydligen bra ihop eftersom jag fick vara med där.
Så vem som helst har fått kicka in och det har du gjort.
Men du måste ju inte förminska det här nu, för du med på Coldplays nya singel.
Jag förminskar inte överhuvudtaget, jag försöker bara, för jag har inte hört om det här, så att jag tänker att det har säkert varit något jippo. Alltså att Coldplay ordnar någon sån här grej att vem som helst får kicka in och så har du då gjort det.
Internet är ju fantastiskt och även om jag brukar vara emot såna här sociala medier grejer att nu ska vi alla göra så här, så tyckte jag ändå att det var en ganska sympatisk Eller ska vi säga, om vi nu ska använda ordet kongenial igen, så för vår tid, när vi är ganska splittrade och det är ganska mycket så här motsättningar och människor kanske inte mår så bra, så att då Coldplay kom på idén att alla som då vill får vara med och sjunga på vår nästa singel. Och så fanns det då på deras webbsida då under en dag att man då fick spela in sin röst när man sjunger då. Och sen så heter låten One World, och då är det som säkert då, jag vet inte hur många hundratusen som röstar då, som är med då i den här låten. Och som, alltså, det är ju förstås ett band, de vill väl ha streams och uppmärksamhet och så, men ändå en ganska sympatisk idé, tyckte jag.
Ja, en jättebra idé, men att du kan ju inte gå omkring och säga att du sjunger på Coldplays skiva, för att då tror man ju att du på något sätt gör det. Alltså nu är det ju, du har varit med i en marknadsföringskampanj som Coldplay har arrangerat.
Att jag har varit med i en marknadsföringskampanj?
Det är väl omöjligt att man ska kunna lyssna på den här låten och känna igen, aj, där det är tyst, där det bara hörs den här stamningen, att där är det Kaj Korka som sjunger.
Du är hemsk, Ted. Det kan man ju vara så cynisk nu att allt handlar bara om marknadsföring. Nu måste det ju finnas en möjlighet också att de kanske bara, alltså, hade en idé och så tänkte man, ja, men det här är väl sympatiskt och kongenialt med vår tid.
Ja, om Coldplay skulle vara liksom Essiboar som har ett band som heter Coldplay, där de samlas och spelar lite, och så kommer de på att, skulle inte vara roligt att vi ska ha lite röster från by? Och så ska de gå omkring och samla in med en mikrofon så här lokal-tv-aktigt. Då ska jag förstå det. Men att om riktiga Coldplay får en sån där idé, så då blir det global marknadsföring.
Ja, men de är väl röster ändå. Alltså vet du, det är väl ändå få liksom artister eller människor eller ledare som når så många och som ändå man har en positiv inställning till. Jag menar, världsledare, politiker delar ju folket och splittrar ju. Och liksom sport är ju så här att, vet du, att mitt lag är bättre än ditt lag. Men att alla älskar ju en bra låt.
Nej, men jag tycker jag håller helt med. Jag är helt övertygad. Och jag upplever verkligen att du borde få årets SSBO efter det här. Att du inte bara liksom en prisbelönt författare, utan att du också sjunger alltså på Coldplays singel.
Ja, men du måste inte säga det på ett sånt här cyniskt sätt.
Jag säger det inte cyniskt, jag säger det på precis samma sätt som du sa det i början. Kaj Korkaho uppträder med sång på Coldplays nyaste singel. Det är otroligt.
Ja, och det är inte en lögn.
Nej,
det är inte en lögn.
Det är helt sant. Den enda, ja, det kan ju hända att det är flera SEO-er som gör det också. Men att det är ändå liksom, det är ju otroligt är det ju.
Men tillsammans då med att jag har skrivit böcker och gjort podd och teaterföreställningar, så borde det väl ändå tippa över mot mig något år då, när det ska väljas årets SEO. Men internet är ju fantastiskt, och den här podden lyssnar ni ju på via någon plattform. Vi hoppas ju att ni lyssnar på arenan, för där funkar det bäst.
Just det, på arenan så går det bäst att lyssna på den här podden. Och hörni, om ni ännu inte har gjort det, så skapa ett konto och logga in på arenan när ni lyssnar på den här podden. För att om ni då gör det och favoritmarkerar den, så då händer det magiska saker, har vi förstått. Eller det är väl inte några jättemagiska saker, men att då kommer appen ihåg var du slutar när du slutar lyssna. Och sen är det bara att fortsätta nästa gång. Och sen håller de på och utvecklar Yle Arenan-appen hela tiden. Och om du är inloggad så hjälper det till att bidra med statistik, så att appen blir ännu bättre.
Och det är ju gratis förstås och väldigt enkelt och så här. Det var några i Ted och Kajs omklädningsrum som hade problem med att när man lyssnar på podden, så då spelade det inte upp nästa avsnitt automatiskt och så här. Allt det här löser sig om man loggar in på arenan, kan vi meddela.
Exakt. Och loggar du in för vår skull, så röstar vi dig till årets Yle Arenan-bo.
Jag har ju varit på öl en gång med antikoronen. Inte vill jag skryta, men att vi gick på och drack ett par öl och pratade om världsläget och om politiken och livet. Det här var ju innan han blev valt i årets nors. Men han var redan korrespondent nu då och hade varit i Ukraina och Syrien och överallt.
Vad var det mest kongeniala som han sa då under den ölen?
Men så kan man inte använda det där ordet. Alltså, eller vad menar du? Att han skulle ha sagt någonting i fyllan då? För att det är ju som kongenialt med att när man är på öl.
Undrar bara att om ni hade det, var det jovialt när ni träffades?
Han är en spirituell man i ordets sanna bemärkelse.